2019 gifte mig där nere också med min man Lars, som också är en ättling som nu också bor på Gotland, men vi träffades genom projekt genom Gamla Svenska. Så vi gifte oss nere på stranden vid Nipro.
Sofia Hoas på Gotland har likt många andra gotlänningar släktrötter i Gammal Svenskby i Ukraina. Från 1991, då Sovjetunionen föll, har kontakterna varit livliga. Sofia Hoas är ordförande i föreningen Svenskbyborna, som bland annat ordnat svenskundervisning i Gammal Svenskby och också i samarbete med Region Gotland drivit utvecklingsprojekt i byn. Efter krigsutbrottet 2022 hade det blivit ännu viktigare att hjälpa invånarna i Gammal Svenskby. Och vi ska höra med Sofia Hoas hur läget är idag i byn. Men vi börjar med en tillbakablick.
Min farmor och farfar flydde ifrån byn 1929 och kom då till Gotland. Och det finns ju många på Gotland som just kommer ifrån Gammal Svenskby. Det var ungefär 500 som hamnade på Gotland på tidigt 1930-tal. Därför finns det väldigt mycket ättlingar här. Så vi har en förening som startades på 50-talet för att förena de som kom och framförallt också för att berätta vår historia. Men idag är den föreningen ju nationell, det finns ju liksom i hela Sverige, nästan internationell. Vi börjar få medlemmar också från Kanada och från Ukraina och sådär. Men det var ju så att då 1920 när svenskborna insåg att det skulle bli tuffa tider att klara sig i Sovjetunionen. Och så var det missväxt och så på 20-talet. Och det var då alla 900 kom tillbaka till Sverige. Det var inte alla som tiddes här i Sverige. Och det var 250 som faktiskt återvände då ner till Gamla Svenskby. Sen var det ett 60-tal som också åkte till Kanada. Där Kanada erbjöd jobb och jord.
Men var ligger Gamla Svenskby? Var i Ukraina?
Ja, den ligger väldigt långt söderut, så den ligger 8 mil norr om Krimgränsen, alltså den norra Krimgränsen, och 8 mil från Cherson och Cherson stad. Cherson stad är ju också länsstaden i där Gamla Svenskby ligger.
Du själv alltså, har du ofta varit dit under åren?
Ja, jag var nere första gången 2010 för att liksom se var mina farföräldrar kom ifrån. Och blev helt tagen, för det var en fantastisk atmosfär där nere. Så jag har varit där nere 20 gånger sedan dess. Och då, ja, dels för att jag har fått många vänner där nere. Och dels för att jobba med demokratiprojekt.
Det här språket då? Gammal Svenskby, bornas svenska.
Det var ett språk de hade med sig från Dagö. De vandrade från Dagö 1781 och kom fram och grundade byn 1782. Så då blev det att de behöll sin dagdialekten och sitt svenska språk även nere i Gamla Svenskby. Men det blev ju ganska isolerat. De hölls ju där nere och ja, så det blev ju som ett kvarleva av det språket. Och det pratar man ju ända in. Ja, ändå fortfarande, nu är det en handfull i världen som pratar det. Men på 1920-talet när de återvände till Sverige, då pratade de ju den här gamla dialekten med varandra. Men sen kunde de också vanlig svenska. Sen var de språkbegåvningar, så de pratade ju också ukrainska och ryska. Och de allra flesta också tyska. Så de var många språk. Men det gamla svenska språket hängde liksom med från 1700-talet.
Så att om du pratar med någon där, förstår ni varandra väldigt bra då? Eller hur fungerar det här att prata med en sån här språklig kvarleva så att säga?
Ja, men jag förstår det bra. Det tar ett litet tag, man måste liksom lyssna in sig, en del ord är lite annorlunda och man vänder på meningar och så. Men jag tycker inte att det har varit svårt att förstå det. Så till och med som jag själv ramlade in i det. Och mina farföräldrar pratar, men inte min pappa. Men ändå så blir det att man börjar härma och det känns som ett naturligt språk.
Nå, så gick vi över åt Tyskbyn, Schlangendorf, att arbeta. Där gifte jag mig, jag har 4 barn. 3 döttrar och en son. Och ett barnbarn.
När man tänker då på Ukraina, hur har Ukraina sett på Gammal Svenskby? Och vad heter Gammal Svenskby på ukrainska? Är det en direkt översättning av det svenska namnet?
Tidigare så var Gammal Svenskby inte så jättekänt i Ukraina för vanliga ukrainare så att säga. Men nu har det blivit ganska känt, så fler och fler känner ju till det. Gammal Svenskby har ju växt ihop med 3 andra tyska byar som också var byar som kom till på i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Så att de här fyra byarna tillsammans kallas idag för Zmijevka. Och det betyder direkt översatt Ormbyn, vilket då är Schlangendorf, som var en av de tyska byarna. Så byn har tyvärr fått namnet, ja, en av de tyska byarna, fast den svenska byn var ju först, så att säga. Men den bydelen av Zmijevka heter ju fortfarande då som Alt Schwedendorf eller Gammal Svensby, eller då på ukrainska, starosvenska, ja.
Så att du finns med där. Pratar du själv ukrainska också?
Nej, jag pratar inte, men jag börjar förstå mer och mer. Jag kan börja läsa det ganska bra, för jag har nu sen kriget startade så pratar jag dagligen via appar. Så då får jag läsa det, så jag översätter jag det, men så jag kan mer och mer.
Nå, ganska tidigt efter att kriget i Ukraina startade så drabbades Gammal Svenskby. Kan du ta oss tillbaka lite till de här tidiga händelserna där?
När jag fick reda på den 24 februari där att kriget startade, så ringde jag direkt ner till min kompis nere i Lilja. Och då berättade hon att de redan på morgonen där hade vaknat av explosioner på andra sidan floden. Och att ryska armén var på väg. Och bara några timmar senare så intog de den här dammen vid Nova Kachovka, som är 2 mil ifrån Gammal Svensby. Så de kom väldigt snabbt in i väldigt nära kriget. Och en månad senare så blev de också ockuperade. 2 månader senare så kom också soldater in och verkligen alltså, tog över och tillfångatog då borgmästaren i byn, eller byälsten som kallas där nere. Så de hamnade väldigt, väldigt snabbt in i kriget, för de ligger på en strategisk plats.
De bombarderar och bombarderar. I våra byn jag har som min släkt. De vill vara hemma för Anna har sin familj.
Ja, de blev då ockuperade där på våren 2022 redan. Och i september så var det en folkomröstning, rysk folkomröstning. Där vägrade byborna att rösta. De låste in sig i sina hus och släppte ut sina hundar och lät dem för deras talan istället. Några få gick ut och sa att de inte tänkte rösta. Sen så gick Putin ut och sa att det var 82% av Gammal Svenskbys invånare som ville bli ryssar. Sen strax efter det så blev de befriade i november 22. Så drog sig ryssarna tillbaka till andra sidan floden och då blev de då befriade. Men sen dess så har då ryska armén börjat terrorbomba Gammal Svenskby. Det finns ingen militär mål i Gammal Svenskby, det finns bara civilbefolkning. Och det började med artilleribeskjutning och sen har det eskalerat och det beskjuts både med så här stora tunga glidbomber med flyg och mycket med drönare, kamikaze-drönare som sätter eld också på hus och hem. Så efterhand så har folk fått fly. Byn börjar likna en grushög. Det är så oerhört mycket förstört. Man började med skolan och sen slog ryssarna ut vårdcentralen. Kommunhuset, alla kulturhus, hus och hem. Och nu i somras så brände man också ner både den svenska kyrkan som var samekumenisk med den ukrainska ortodoxe och också den tyska kyrkan. Så idag är det bara ungefär 20 stycken kvar i byn, för det går inte att leva där. Och det är oerhört farligt också för hjälparbetarna att ta sig ner. De måste ju få mat och vatten. Det finns ju ingen el i byn sedan 22. Det finns inget vatten sedan dammen sprängdes. Så det är väldigt svårt att komma ner med nödhjälp till de som vägrar flytta på sig.
Situationen i Gammal Svenskby i Ukraina har varit svår ända sedan krigsutbrottet 2022. Några få personer är kvar i byn och de kommer att tvångsförflyttas, säger Gammal Svenskby-ättlingen Sofia Hoas.
Drönarna flyger hela tiden och beskjuter allt som rör sig. Och sen har de också spridit ut såna här personminer. Det skickar man sig ut med på distans och skjuter man ut så ligger det som löv på marken. De dödar inte, men de slår bort en läm, en fot eller en hand. Och körde på dem en bil så stannar bilen. Och det hände här nu förra veckan så blev en av nödhjälpsbilarna utslagen. Och så fort bilen bestående då började Ryssland skjuta med artillerield också på den här nödhjälpen. Och detsamma med byborna, om de är ute och rör på sig så är det stor risk att de blir beskjutna av drönare. Och de här drönaroperatörerna ser exakt vad de gör för någonting. En man blev dödad här nu i förra veckan också i byn. Så det är oerhört tufft och farligt. Och det planeras också en evakuering, en tvångsevakuering av de få som är kvar. Dels för deras egen säkerhet men också för hjälparbetarnas säkerhet.
Ja, det finns ett 20-tal personer kvar nu i gammal Svenskby. Hur många var man innan kriget? Hur många invånare fanns det före kriget?
Innan kriget var det 2300. Nu är det mindre än 20.
Och det, var finns det här som har lämnat byn?
De allra flesta är ju internflyktingar i närområdet, men de har flyttat sig ur artilleriavstånd så att inte det ryska artilleriet når dem. Fortfarande väldigt farligt, de bor ju kvar i frontzonen, men de vill vara kvar så nära sitt hem som möjligt. Och också 70% har sagt att de vill återvända till byn.
Är det äldre personer eller vad är det för folk som inte har flytt från byn?
Ja, det är äldre personer som vägrar flytta på sig, som ofta har bott där i hela sitt liv och kanske inte har förmågan att orka flytta.
Tar det här död på gammal Svenskby?
Nej, det här gör ju ändå att byborna får en ännu mer sammanhållning. Och idag är ju byn en bland befolkning, precis som hela Ukraina är en bland befolkning. Och det är också något de själva är väldigt stolta över. När vi har jobbat där nere med projekt innan kriget, som stolt över att det är 8 etniska nationaliteter, men tillsammans är de ukrainare. Och en del av dem är ju svenskättlingarna då. Och de är stolta över det arvet och över att byn är svensk. Och då pratar jag om allihop, att man är stolt liksom över den samhörigheten man har med Sverige fortfarande.
Ja, det är beundransvärt att man sedan slutet av 1700-talet och trots förflyttning också har lyckats hålla kontakten. Har det varit genomgående genom historien att man har hållit kontakt?
Man har hållit kontakt, men under kalla kriget var det mycket svårt. Och framförallt under Stalin-tiden så var det ännu mycket svårare. Men man fortsatte att hålla kontakt på olika sätt även då. Men sen Ukraina blev fritt 1991 så har ju föreningen Svenskborna haft väldigt tät kontakt. Först med hjälparbete, men sen med hjälp till självhjälp och framförallt de här relationerna, alltså de mänskliga relationerna, att hålla kontakt och vara stolt över historien där och både här och där.
Hur ser du på framtiden?
Ja, för oss så finns det ju bara att vi ska bygga upp byn igen, och det jag sitter och jobbar med just nu är att göra en återuppbyggnadsplan, framförallt då med kulturarvet i fokus. Vanlig återuppbyggnadsplan finns redan, men just med fokus på kulturarvet. Och hur viktigt det är dels för identiteten för dem, för byborna själva, men också för besökare för framtiden. Och det gör vi ju tillsammans med byborna, att de får berätta vad som är viktigast för dem när de återvänder. Så vi hoppas på att det ska skapa lite framtidstro också, att tänka på hur drömbyn framåt ska se ut och hur man ska återuppbygga den. För att chansen är att man kan återuppbygga den också ännu starkare, ännu bättre än tidigare.
Och hur många svenskspråkiga tror du att det kommer att finnas framöver i ett fredens gammal Svenskby?
Ja, nu är det ju en hel del som har varit som är flyktingar i Sverige just nu som lär sig svenska. Så det har ju fyllt på. Och en del svenskar också blir bättre på ukrainska. Men så jag tror att det kommer att vara fler som pratar svenska nu. Men då blir det vanlig svenska, eller gotländska, för många är på Gotland. Men den gamla svenska dialekten försvinner nu. Det finns ju en gumma kvar nere i området som pratar gammal svensk. De andra finns liksom i Kanada eller i Sverige. Men inte så länge till, utan det gammal svenska språket försvinner. Men svenskan kommer att bestå i gammal svensk.